Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Allihopa och välkomna till avsnitt 259 av Ångestpodden.
Hej allesammans. Välkomna till ännu ett avsnitt av den fantastiska Ångestpodden.
Yes, försökte jag säga med någon sorts melodi här.
Du bara, den otroliga, den fantastiska Ångestpodden.
Yes.
Jag är lite hes.
Du sa det förra veckan.
Nej men alltså, vad i helvete.
Nej men vi måste sluta kommentera vårt fysiska mående i den här
podden. Det handlar ju bara om vårt psykiska
mående.
Nej men
jag så här, varenda gång man är sjuk. Fast varför blir man så att man ändå vill?
För att man ska bara såhär, tyck synd om mig.
Ja typ.
Fast nej, jag hatar också min röst när jag är hes. Alltså i mitt huvud låter den fruktansvärt. Och sen ibland kan du säga såhär, nej men jag hör inte ens det.
Nu hör jag ju.
Ja. Alltså, och jag tycker den är så hemsk. Så ja. Jag ber om ursäkt.
Det är, du är ursäktad.
Ja. Jag hade en sak jag ville diskutera.
Okay.
Som jag såg, nu när vi poddar detta är det ju onsdag, dagen innan vi släpper.
Yes.
Detta såg jag igår flimra förbi i mitt flöde. Du vet när man ser så här, man bara oj, man läser ju så mycket. Vissa saker fastnar ju.
Ja, det jag skulle fan säga, det är få saker
få
som
saker.
Fastnar.
Det kommer ju det här avsnittet handla om.
Yes.
Men en av mina liksom favoriter, Caroline Ringskog, Farhad Anoli, ena delen av En varg söker sin podd. Nej, men hon la ut så här från, jag vet inte om det var ett klipp eller om det var någon intervju eller vad det var, med prinsessan Sofia. Där hon hade typ fått frågan så här bara, ja men skäms du för att du var typ slitsmodell?
Ja.
När hon var det. Och du vet så här, att hon då hade svarat typ så här bara, ja, eller så här, ångrar du det? Var det nog?
Ja.
Och hon typ bara så här, ah, jo men det gör jag ju. Alltså du vet, och hon hade skrivit det så här, Caroline, att bara, alltså det är så jävla vidrigt. Ska hon liksom behöva stå till svars för så här, ja men för hur kvinnobilden alltid har varit, ska hon behöva stå till svars där då i en intervju och se så jävla dum ut att säga, åh du ska skämmas din lilla före detta slitsmodell och Paradise Hotel-deltagare. Man bara skäms kungen då för att han inte har rört ett jävla finger utan bara har fått det här apanaget, eller Carl Philip, ska de skämmas? Som hon skrev, och du vet så här, alltså att ens fråga den frågan tycker jag är helt sinnessjukt. Men också att Sofia då ska behöva stå där och stå till svars och se så jävla dum ut. Och så, åh ja, förlåt att jag föll för normen och bara ville passa in. Men just det, jag ska väl bära alla de här kvinnogrejerna på mina axlar. Alltså du vet, när jag läste det, jag bara, alltså jag äcklar så mycket.
Men det är ju sådana, alltså det är ju, när man ser sådana saker eller får en sån fråga eller ser någon annan få en sån fråga. Ja. Det är ju de frågorna som gör att man ändå blir så ängslig i det man håller på med. Alltså jag kan ju bli jätte, jag kan ju bli så här, ja men du vet, om man hör någon som kanske ska lyssna eller har lyssnat på ett gammalt avsnitt av vår podd. Mm. Bara nu har vi poddat i 5 år snart här. Mm. Jag säger ju så mycket sjuka saker i den här podden som jag absolut måste kunna stå för. Mm. Men jag måste ju också ha en möjlighet att säga att jag inte tycker så längre och att jag har ändrats som person. Men ibland blir man rädd att saker man gör för alltid ska liksom färga bilden av som folk har av en. Och det är sånt som gör att man blir rädd för att våga liksom ta ut svängarna ibland, för man bara jag vill inte att det ska stämpla mig på något sätt.
Nej, men du vet, som kvinna också är det ju verkligen så här att bara, men vadå, alltså ska hon liksom behöva ta ansvar för någonting då i någon jävla kungaintervju? Ska hon behöva ta ansvar för att hon var slitsmodell på tidigt 2000-tal?
Mm.
För att så här, alltså prata om liksom strukturer, alltså på riktigt då istället. Mm. Att så här, ja, men varför gjorde hon det? Hon kanske inte gjorde det för att det var tjolahopp och skitkul. Det kände hon väl kanske i stunden, men så här, prata om de bakomliggande orsakerna till varför unga tjejer känner ens ett behov av att klä av sig kläderna och bli fotograferade.
Mm.
Att så här, det gör inte hon för att hon är en dålig eller dum människa.
Nej.
Alltså, men du vet så här, det vill ju, alltså de får det att framstå att så här, nu ska du stå där och skämmas och säga att du ångrar det.
Och som att hon i den stunden var så dum som inte tänkte att hon hade en framtid framför sig där hon behöver stå till svars.
Fan vad jag hatar sånt. Alltså jag hatar den där folk på så här, vadå? Tänk om din arbetsgivare kan googla upp och så har du legat i tv. Till alla som har varit med i Paradise Hotel, vet vilka man säger det till också. Till alla tjejerna som har legat i Paradise Hotel.
Mm.
Att så här, nej, jag skulle vara jävligt orolig om jag var Marcello och blev uppgåglad och bara så här, okej, jag har en kass kvinnosyn.
Mm.
Men
det är på något sätt inte lika problematiskt.
Nej, det är ändå tjejerna som bara säger, men vadå, du har ju ändå
gett dig hän.
Ja, du vet så här, alla bara, att det är liksom så här, Carolina Gynning lyckades ju trots att, att det handlar liksom diskussionen om.
Mm.
Bara, men va, alltså...
Mm. Hon är liksom cool på riktigt för att hon har vänt den skandalen.
Men det skrev Caroline också så här, men vadå, prata om Bingo Rimedo som tjänar miljoner, som har fotat och liksom verkligen gjort den här branschen till någonting där han, till en kassako.
Mm.
Alltså jag menar, jag tror inte alla tjejer han har fotat har mått prima ballerina alla gånger. Så här, fråga honom om det istället då. Men det är det ju ingen som gör.
Nej,
jag blev rasande som du hör. Mm. Alltså totalt tokig när jag läste detta.
Vi har vissa strukturella problem, så är det.
Ja, och jag ser fram emot En varje sak i sin podd och att de ska prata om det här.
Ja, jag älskar den podden för övrigt.
Ja. Vi är denna veckan sponsrade av Fitness 24/7.
Nej, men det är det jag skulle säga, att det är världens bästa gym.
Jag också.
Ja, av många anledningar såklart.
Ja, ja. Men sen kan jag bara då få prata lite om en av de grejerna som jag tycker gör dem till världens bästa gym.
Ja, visst.
Tjejgymmet.
Ja. Alltså det var faktiskt det jag själv fastnade för när jag skulle välja gym. För som ni vet, ni som har lyssnat länge på Ångestpodden, så för ett tag sedan så hade jag ganska svårt för att gå till gymmet. Mm. Alltså jag tyckte det var jobbigt. Det var liksom en miljö där jag fick ganska mycket prestationsångest.
Ja.
Men tjejgymmet har ju räddat mig.
Ja, och alltså för er då som undrar vad vi menar med tjejgymmet. Det innebär att på väldigt många av Fitness 24/7-anläggningarna så finns det en avdelning som bara är för tjejer.
Mm.
Alltså först finns den vanliga som är för alla. Och sen finns den här, liksom min högborg, som jag brukar kalla den.
Mm.
Tjejgymmet.
Ja, men också en fin sak som jag tycker Fitness 24/7 gör så bra, det är att de vill skapa en miljö på gymmet där man känner att det blir liksom som ett community. Du vet, alltså du går inte dit bara för att träna, utan du går dit för att träffa vänner, hälsa på dem som står och jobbar. Alltså du vet, så det ska kännas liksom lite hemtrevligt.
Ja, men det är väldigt vänlig personal.
Ja, det är det verkligen.
Det måste jag säga. Men du vet också att oavsett vad man har för mål med sin träning så känner man sig välkommen på Fitness 24/7. Och det är också lite det som de har som sin grej.
Mm.
Att så här, vad du än tänker dig med träningen, vilken nivå du än är på, alla är välkomna.
Mm. Och sen är det ju också viktigt att komma ihåg och poängtera, jag tror inte ni blir chockade när vi säger det här, men vi tränar ju inte för att liksom ändra våra kroppar på något sätt, utan vi tränar för att må bra psykiskt. För det finns ju forskning som visar att man mår bättre psykiskt om man rör på sig. Och så all träning är bra träning. Ja, man behöver inte vara så här, åh nu ska jag kunna lyfta det här, nu ska jag kunna springa så här långt. Liksom, all träning är bra träning.
Ja, och också Sofie att fitness 24/7, de pratar inte om viktnedgång. Nej. Utan bara om välmående.
Mm.
Och det är liksom, ja men för mig är det en grundsten till att vara sund.
Ja, verkligen.
Och vi har fixat ett erbjudande till er, alltså vilka vore vi annars?
Nej, jag vet inte.
Om du signar upp dig hos Fitness 24/7, alltså skaffar ett gymkort, så betalar du 99 kronor din första månad.
Och som inte det vore nog, så bjuder vi dessutom er, kära ångestpodden lyssnare, på startavgiften.
Ja, så alltså man betalar bara 99 kronor när man reggar sig. Det är inte klokt.
Det har aldrig varit så enkelt att börja träna. Erbjudandet gäller fram till den 23 i första. Erbjudandet gäller när man tecknar löpande månadsabonnemang och sen betalar man därefter 229 kronor i månaden. Och alltså då ingår allt. Och fullständiga villkor och mer info hittar ni på fitness247.se/angestpodden. Tack Fitness 24/7. Idag ska vi ju prata om ett ämne som vi ju till viss del har pratat om jättemycket redan, ja, men inte med någon som är proffs. Nej. I det.
Alltså Sofie, tänk att vi får ha en forskare här igen.
Ja, men I love it.
Ja, jag också, alltså jag blir, jag vet inte, jag tycker bara att det är skitcoolt.
Ja, men jag känner så här, 2020 måste bli forskarnas år.
Åh,
det är nu de ska ta tillbaka stafettpinnen.
Ja, från liksom så här.
Och jag tänker hjälpa till.
Ja. Nej, men... ja, vi ska liksom verkligen så här lyfta fram forskarna i ljuset.
Gud ja.
För idag har vi med oss Nanna Gillberg, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg och nu också författare till boken Påsatt och avskärmad i en uppkopplad värld.
Yes, och bara den titeln,
ja,
nej men den talar till mig.
Ja, för alltså Nanna forskar alltså på hur vi människor beter oss med våra smartphones.
Ja, och har liksom studerat hur våra, både liksom vårt psykiska mående och också vårt fysiska förändras i närheten av våra telefoner.
Alltså, det här är lite obehaglig lyssning.
Mm, det kan jag säga. Men det är så här, det är den lyssningen jag behöver höra för att ta tag i min egen skit. Alltså, så är det ju. Det,
jag gapade nog 4 gånger under den här intervjun.
Ja, jag också.
Nej, men jag satt och bara, okej. Okay, och skämdes också.
Jag tänkte, helvete.
Ja, men jag tänkte, alltså vi är illa ute.
Yes.
Och med vi menar jag mänskligheten.
Ja, precis.
Okej, okay, nog om det. Nu ska ni verkligen få höra det här. Vi rullar intervjun med Nanna.
Varsågoda!
Hej Nanna och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack så jättemycket!
Så kul att ha dig här!
Och så kul att vara här!
Jag tror vi har mycket att prata om idag.
Men vi älskar också att ha forskare i podden.
Mm.
Det vad kul!
Vi, alltså vi, då känner vi så här, wow! Ja. Nu är liksom, vi får lära oss så mycket då.
Ja, det, vi får hoppas att jag kan leverera på det här då, att, ja, som forskare.
Ja. Det tror vi.
Ja, då har vi höga förväntningar.
Ja, jag vet, jag hör att ni har höga förväntningar, men det får jag ta.
Ja.
Men för de som inte vet, vem är du?
Jag är forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och håller på med digitalisering, sociala medier, medialiseringen i samhället är väl ett stort forskningsområde. Sen håller jag också på med jämställdhet och genus.
Mm. Vi ställer alltid samma fråga till våra gäster och det är, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj, det var ju svårt. Det är mycket vad jag tänker på när jag tänker på ångest. Då tänker jag ju på stress. Snarare än om du har sagt så här, att man är låg eller deppig, så tänker jag nog på att man är... jag tänker på stress och att det känns som en väldigt nervös, stressig, obehaglig känsla i blodomloppet.
Mm.
Men som sagt så är du ju nu aktuell med boken Påsatt och avskärmad i en uppkopplad värld. Och vi sa ju det till dig nu precis innan vi satte igång mickarna att ja, men vi själva har pratat jättemycket om sociala medier, hur det påverkar oss. Och liksom, det, jag vet inte, men det gör mig så intresserad. Och jag tänker dig med såklart, eftersom du ja, forskar på det här och liksom hur det påverkar hälsan. Men vi tänkte att vi liksom ville börja i en ände av att så här, har det digitala livet på något sätt tagit över det analoga livet från oss människor?
Ja, skulle min mitt snabba svar skulle vara ja på det då. Eller åtminstone har vi förskjutit mycket av meningen i livet. Den har liksom övergått. Vi har flyttat mer och mer av meningen i livet från den här fysiska verkligheten som fortfarande är den som vi kanske tänker på som den primära verkligheten och över till den digitala verkligheten. Och det gör ju också att vi är mindre och mindre motiverade, talar jag också utifrån egen erfarenhet, vi är mindre och mindre motiverade att spendera mycket tid i den fysiska verkligheten. För väldigt mycket av vår mening i livet är förlagd till den digitala verkligheten. Så vi vill vara där väldigt mycket. Sen är den också väldigt kravlös i relation till då alla krav som ställs i den fysiska verkligheten och när man umgås IRL. Och det gör ju att vi ännu mer är benägna att vilja vara ännu mer på mobiler och med skärmar.
Men vad skulle du säga egentligen hände med vårt liv när vi fick mobiltelefonerna?
Ja, men alltså det var ju, jag tror att jag skrev i boken då att mobiltelefonerna fick oss när vi fick mobilerna. Ja. Att det blev en form av kärleksrelation kan man säga. Som, där vi mer och mer började välja mobilen framför allt annat i livet. Och det kröp väl på, men det blev liksom mer och mer och mer av livet som mobilen tog. Och till slut så blev det ju ganska svårt för oss att någonsin vara helt utan mobilen. Och det kunde då lätt också uppfattas som ett abstinenstillstånd. Att när den här fysiska verkligheten, när man umgås med varandra som vi gör nu, när den måste stå helt på egna ben och inte få hjälp av skärmar, man inte får komplettera med lite mobil så här vid sidan om, så blir det väldigt, kan det kännas som att man är understimulerad, frustrerad och har abstinens.
Alltså det är så sjukt, men liksom jag tänker direkt på ett tillfälle så här, i mitt liv när jag skulle lämna in min telefon för att jag skulle laga skärmen. Och de bara, men det tar 30-40 minuter. På de 30-40 minuterna.
Det var längsta i ditt liv.
Ja, jag var ju så här, nej men gud. Ja, jag satt på ett café då jämte och så här, vad ska jag hålla? Alltså vad ska jag ens ha mina händer?
Vad gör man?
Ja, vad gör jag? Helt plötsligt fick jag 30 minuter, det var så himla lång tid. Och försöka slå ihjäl utan mobilen liksom.
Ja, och det blir precis så man ser på det, att allting är en transportsträcka till nästa gång man får använda sin mobil.
Precis.
Ja. Jag tänkte på det igår, så satt jag på tåg och sedan satt jag och laddade min mobil. Då är det hela tiden, för det första så känner jag mig så här att jag är lite duktig, bara det är rätt intressant. Duktig, och att man är precis så som när man var liten och åt något nyttigt, att åh vad jag investerar liksom i meningsfullheten i mitt liv som inte är på mobilen. Då. Ja. Så, men jag är ju hela tiden medveten om att jag inte har mobilen och att jag nu tar mig igenom tiden utan mobilen tills jag får återförenas med mobilen. Ja. Och det, så kan det vara även, jag jämför ju också mobilen med det här med att det är lite som kedjerökarens relation till cigarettpaketet, att det är det första som man på något sätt trevar efter när man vaknar på morgonen. Ja. Och så är det ju väldigt mycket, även med de här olika pratet om att vi kan detoxa lite och så här. Det är ju oftast inte med någon långsiktighet. Det är inte så att man tänker att man ska avgifta sig från mobilen och sen ska man vara med den väldigt lite, utan det enda man tänker på under avgiftningen eller när man är just att man är duktig, att titta, jag klarar det och sen ska jag få återgå till mitt vanliga liv med mobilen. Och då kan jag på något sätt ha en trovärdighet i både relation till mig själv och berätta för alla i omgivningen att det är inga problem för mig att ha en vit vecka.
Nej, men jag kan.
Ja, jag kunde så jag har inget problem.
Ja, så vill jag göra mig av med det här beroendet, då kan jag.
Precis. Problemet är bara att man vill ju absolut inte.
Nej. Nej, men också att om man då har så här, ja men digital detox som man kallar det, alltså så som man sen ska berätta om det.
Ja, jag
man ska
vet.
Ju aldrig ha en detox och inte
Nej,
berätta.
Nej, menar det. Och det ligger ju också i hela det här med sociala medier. Ja. Att varför göra någonting överhuvudtaget om man inte får publicera det på nätet.
Precis. Exakt.
Vilket också är en del av problematiken, att vi får ju all, eller väldigt mycket av vår bekräftelse från just det. Så att man tar ju bort jättemycket, alltså med mobilen är det ju inte bara det här ständiga tvångsmässiga kollandet om något har hänt. Nej. Vilket är bara så här, men varför kollar du det fortfarande? Mm. Har du ingen idé om att din erfarenhet skulle säga det, nu talar jag till mig själv då, att det faktiskt inte är värt det. Jag har varit och kollat där hur många gånger som helst, vad är det jag tror ska ha hänt sen förra gången? För det var ju inte många minuter sedan jag kollade sist.
Nej.
Men det här behovet av hela tiden beläna sig med en liten koll. Och det är ju, nu sa ni så här, det är kul att ha en forskare här. Om man jobbar just inom det jag gör, så ska ju på något sätt uthållighet, det är en paradgren. Det är kanske det vi ska vara allra bäst på, att bara härda ut. efter 10-15, hur många år det nu är som man har levt så här nära sin mobil, så har ju min uthållighet gått ner drastiskt. Det kanske man inte ska erkänna så här öppet, men den är verkligen den är på i en brant utförsbacke, och jag måste jobba mycket mer för att ha koncentration och bibehålla den länge, för jag vill gå hela tiden bara och trycka på, ja men ska jag inte bara ta en till rutinkoll på nätet, och så den där lilla automatiska rundan jag kör som bara är helt, men det, vad ger det mig? Jag vet
noll
inte.
Och inget, typ.
Egentligen ingenting, men jag kan inte låta bli ändå.
Ja.
Oh, gud, alltså jag relaterar så mycket. Detta funderade vi också på när vi läste din bok, är att så här, vi hör, känns det som, väldigt ofta, man kan läsa rapporter, alltså man ser liksom typ så här statistik om att för mycket skärmtid är skadligt, det är till och med farligt för oss. Alltså jag menar, det har man ändå hört nu i
länge.
fem års tid. Ja. Liksom. Och att vi liksom, ja men att just kopplingen till psykisk ohälsa också. Men varför blir det att vi bara bortser från de här larmen?
Men det handlar ju om precis det som vi var inne på alldeles nyss. Vi vill inte göra någonting åt det, för det är ett beroende, och det vill vi heller inte se. Alltså det är ingen som vill tillstå att man är beroende, för det är liksom inte i linje med, man vill ju vara en oberoende person,
ja,
man ska
precis.
Vara den här härliga som har kontroll över sitt liv.
Ja.
Och därför är det också så enkelt att, precis som jag själv gör, brukar jag ofta säga att men jag är på mobilen så mycket, om någon klagar runt omkring mig på att jag är på den, så är det, men det är bara för att jobbet kräver det. Trots att jag ju vet mycket väl inom mig att det är ju bara en väldigt liten del av sanningen. Det är inte alls primärt jobbet som kräver det, utan det är ju jag och min hjärna som kräver att få kolla där hela tiden. Men det är lätt att säga att det är antingen jobbet eller att det är samhället som gör att vi, men man kan inte leva utan mobiler, för då är man inte del av samhället till exempel.
Ja,
men det är mycket mer sällan som man hör att vi praktiskt pratar om att det är också ett individuellt beroende. På individnivå så är vi nu så programmerade som labbrottor i sådana här experiment, att vi går och trycker på den där spaken hela tiden för att få den här snabba kicken. Och det är egentligen ingenting som är överraskande alls om man tittar på forskning, för, och även då hör personer som tidigare var delaktiga i till exempel att ta fram appar och så, att appar och mobiler och hela den världen är ju utformad utifrån samma princip som enarmade banditer.
Ja, precis.
Så att det är ju egentligen inte någon, borde inte komma som en överraskning eller en chock så här, att vi faktiskt blir beroende, för det är ju utformat för att vi ska bli det, att vi ska bli fast och för att vi ska stanna länge och för att vi ska återkomma hela tiden.
Det är lite som att vi lever nu, just nu i en värld där vi inte kan erkänna att vi har blivit överlistade.
Precis.
Av de här personerna som gjorde de här apparna.
Ja,
alltså bara, nej, de har inte lurat mig, jag har inte beroende alls.
Och vi vill ju gärna tro att, alltså, och att tekniken, det är vi som har kontroll över tekniken och vad bra den hjälper oss och så här. Och då är det ganska obehagligt att tänka att tekniken kanske också kontrollerar oss väldigt mycket mer än vad vi vill tro.
Ja, vad vi vill liksom tillstå. Ja.
Men, så det är säkert anledningen till att vi inte bryr oss om det där med, och kanske tänker att men visst, men det är moralpanik. För det är väldigt, när man kommer med någonting som är minsta kritik, vilket jag också tycker kanske befäster den själva kritiken jag har då, eller, det är just det här att det blir väldigt defensivt väldigt snabbt. Okej, moralpanik, eller så är det att man är antagligen reaktionär, någon som vill gå tillbaka till att inte ha några datorer.
Just det, precis.
Att vilken bakåtsträvare eller så.
Mm.
Och det var säkert massa andra jätteobehagliga idéer också. Så här, så man tillskrivs ju massa andra epitet för att man har någonting att invända. Men det tar jag väl också lite som intäkt för att det kanske ligger någonting i.
Ja, precis.
För så jag är ju likadan själv när någon ifrågasätter mitt bruk av mobiler.
Verkligen. Det är som att du kommer och petar i den här osunda kärleksrelationen som man inte har erkänt för sig själv. För på tal om kärlek så skrev du också i boken om att så här, man gjorde liksom ett test på personer för att se hur de, alltså hur kroppen fysiskt reagerade om de blev av med sina mobiltelefoner.
Ja.
Och där kunde man ju se att både hjärtfrekvensen och blodtrycket steg när de fick sina telefoner liksom beslagtagna.
Och det återgår inte till vanliga nivåer för man återförenas med det här kärleksintresset som då är mobilen ju. Och att man inte heller kan koncentrera sig, och att vi beter oss väldigt mycket som nyförälskade när det gäller mobilen. Även när den bara finns i rummet, även om den skulle ligga här på bordet fast upp och ner på, så skulle vi fortfarande bli, eller så påverkar den vår koncentration. För man undrar hela tiden, har det kommit någonting? Har det hänt någonting? Och att jag borde kolla. Men just, jag tycker att den här liknelsen med mobilen och den här, att det kan bli ens närmsta relation och är intressant, för att det är också säger någonting om vad som händer med För det är lite som en destruktiv relation. Mm. Jag tycker att det är intressant det här med, visst jag pratar så jättemycket om skärmtid, men då är det oftast barns skärmtid till exempel, men inte lika ofta vuxnas.
Nej.
Men jag tycker också att det är intressant vad skärmtiden och kvantiteten gör med kvaliteten på umgänge och relationer IRL.
Mm.
Alltså vad, hur påverkar den, inte bara det att vi är väldigt mycket på mobilerna, utan också på vilket sätt utarmar det vårt umgänge som vi har som inte är på mobilerna.
Ja.
Och då tycker jag att då blir mobilen lite som den där destruktiva relationen, att man kanske vet med sig att det här är en dålig relation. Jag är lite halvt nedbruten. Men om jag gör slut så har jag ingenting att gå tillbaka till. För jag själv är ingen längre, för jag är nedbruten.
Ja,
så att det finns på något sätt blir då verkligheten som det där nedbrutna jaget. Alltså den fysiska verkligheten blir som att det finns ju inte så mycket mening kvar där för mig. För jag har jag har investerat allting i det livet som jag har digitalt.
Precis.
Och alltså är det inte så attraktivt att gå tillbaka till, göra slut med det och gå tillbaka till något så tomt som det som är mitt liv i den fysiska verkligheten.
Jag kan ju känna att så här, mobilen har ju blivit min trygghet på något sätt. Alltså så här, den imagen jag jätteenkelt kan bygga upp på sociala medier till exempel är ju min trygghet och den bilden jag vill förmedla av mig själv. Men jag litar inte på min egen förmåga att kunna förmedla den i verkligheten. Därför gör ju det också. Ja. Att så här, jag är jättesvårt för att binda nya fysiska äkta relationer för att jag så här, ja, man kan chatta lite på Tinder till exempel, eller man kan ha de här internetvännerna, men man vet plötsligt inte hur man ska bete sig om man skulle träffa någon IRL. För bara
Gud,
vad ska de tycka om mig i verkligheten? Kan jag liksom förmedla den sköna känslan jag ändå kan i skrift på Instagram? Eller liksom...
Jag kan till och med bara säga, ska jag ens hälsa?
Ja,
ska jag hälsa?
Det är superintressant. Det är också det här med, kan jag leva upp till? Och det kan man ju oftast inte.
Vilket
man kan inte leva upp till den bild som man har projicerat av sig själv i sociala medier. I verkligheten. För att det finns ingen chans att man, om man blir närgranskad under en lång tid och måste, och alla de krav som kommer med det, man kan inte sitta liksom hemma i pyjamas och bara trycka över några gillartryck och behålla relationerna med folk i flera år, bara en gång om året skriva ha en underbar födelsedag och sådär. Utan man, här krävs ju helt andra grejer, man måste kunna improvisera, de är helt okontrollerbara, de man träffar, man har ingen aning om vad de ska säga. Och då måste man snabbt kunna anpassa sig, vara rolig, smart, ha på sig någonting snyggt, se okej ut. Alla de här sakerna måste komma ihop liksom, samtidigt. Och det är ju ingenting som, alltså när man sitter bakom kulisserna och kan sitta och finslipa och lägga filter och bearbeta någon liten bildtext i evigheter, det är ju en helt annan bild. Och då kan det bli att man ännu mer drar sig för att överhuvudtaget, ja men jag vill inte falla ner från den pedestalen.
Nej,
och det kommer jag göra inom 5 minuter om jag går ut och exponerar mig i verkligheten. Så
här. Ja, precis. Så.
Det är fan kört. Alltså ja, men det är ju det. Då är det jag är bränd. Alltså.
Ja, för så här, i verkligheten kan jag ju inte påbörja en mening och sen i halva meningen känna, nej det här blev inte roligt, och börja sudda ut. Då måste jag ju fullfölja den meningen.
Precis.
Och då, det är då hela jag faller isär.
Du kan inte vara så jävla fyndig på 5 ord.
Nej. Precis.
Nej, det ställer helt andra krav.
Men vi, alltså du skriver ju också så här i din bok om missbruket som ingen pratar om. Men tänker du att så här, att alltså fram i tiden kommer det här vara ett missbruk vi faktiskt pratar om? Alltså kommer det krävas?
Men det kommer ju säkert bli, för allting har ju motreaktioner. Om man inte reglerar det, så tror jag att då kommer vi ha väldigt svårt själva att reglera vårt beteende. Så vi kommer säkert bli mer och mer, det tycker jag man ser redan. Till exempel på vissa företag så finns det initiativ om att man ska ha mobilfria timmar på eftermiddagen, 1,5 timme till exempel. Och då ser man ju ofta också att då kan vi plötsligt koncentrera oss bättre, för att vi vet att okej, men jag är berövad den här mobilkontakten under den tiden. Så att det är ju sådana saker. Och sen även att mobilen då kanske inte får vara med på alla ställen på samma självklara sätt. Jag tror att vi kommer se lite av samma bemötande av mobilen som vi har sett faktiskt av rökning.
Alltså man pratar ju mycket om ett beroende som är på samhällsnivå och ett beroende som är liksom individuellt, och det är många som ändå så här har kommit till det stadiet där man erkänner att så här, ja, samhället är verkligen beroende av sociala medier eller mobilerna överlag. Men man har väldigt svårt för att erkänna att man har det individuella beroendet. Alltså vad är egentligen skillnaden?
Nej, men skillnaden är ju att det är, kommer ju mycket närmare en själv, och att det blir så här obehagligt att man då måste vara en av dem som är, ställer sig upp och är jag heter Nanna, jag är mobilberoende till exempel.
Ja.
Att det blir jobbigare än att säga att det här är ett beroende som jag själv inte styr över. Jag är inte beroende, men däremot för att jag ska kunna göra mitt jobb eller vara en del av samhället så måste jag ha den här typen av relation till min mobil. Men det är inte för att jag själv är på något sätt inte, eller har tappat kontrollen. Ingen av oss vill ju tillstå att vi har tappat kontrollen. Nej. Eller att vi är beroende och att vi själva inte är förmögna att hantera en situation. Mm. Och då är det mycket lättare att förlägga det till, ja, men det är samhället eller det är jobbet. Eller så, där.
Mm.
Så därför är det inte så jobbigt att tala om, för det är inte ens eget beroende.
Nej, utan
det är bara att jag är intvingad i det här beteendet, inte för att jag vill, men för att det är tvunget, för annars får man inte vara med i samhället.
Ja, precis.
Ja, men det kan jag tänka mycket. Alltså, att vi ändå har pratat så mycket om de här grejerna. Jag har nog aldrig sagt så här, så som jag beter mig på sociala medier, så som jag använder mobilen, utan jag pratar ju till vi-perspektiv, hela tiden, för att det känns ju mycket tryggare.
Och vad som sjuka vi är,
ja,
liksom.
Alltså det känns ju mycket tryggare än som du säger så här, hej, jag heter Ida, jag är mobilberoende. Då blir det så här, då måste ju jag också ta tag i det här. Mm.
Ja. Och vad är det jag ska ta tag i, och vill jag göra det? Alltså det är ju...
Ja, och det är, där är ju då oftast för min egen del också svaret nej.
Ja.
Att det vill man ju inte.
Nej.
Jag vet till och med så här, ni vet, i vissa så här artiklar så brukar det vara så här, när man frågar kändisar, bara, är du beroende av någonting? Det är typ så här, energidryck, kaffe, man bara, nej, din mobil.
Ja.
Det ska jag bara se om någon frågar mig det i alla fall, kan jag säga. Men om man är då beroende av någonting, alltså då skriver de att man utgår från 6 kriterier.
Ja.
Och det var jättesjukt att läsa det. För att man bara så här, angående ens eget mobilberoende, blev att man kunde bocka nästan allt.
Ja.
Men vilka är de här 6 kriterierna?
Jo, men då är den första är om man har en stark längtan efter drogen.
Mm.
Nummer 2, svårighet att kontrollera intaget. 3, fortsatt användning trots skadliga effekter. Nummer 4 är droganvändning prioriteras högre än andra aktiviteter och förpliktelser. 5 är ökad tolerans och 6 fysiska abstinenssymptom.
Jag bockar alla.
Nej, men fysiska abstinenssymptom vet jag inte, för jag har inte varit utan.
Nej, ja, det var väl då när du skulle laga din telefon.
Ja, det är sant.
Men visst, då hann du kanske, under de 30-40 minuterna kan du kanske inte få liksom svettningar. Och
nej, jag hann inte känna något fysiskt, men jag kände ju verkligen psykiskt hur jäkla jobbigt det var.
Men jag tror faktiskt att om jag under en, säg att jag hade vetat att jag skulle vara av med min telefon i liksom 1 eller 2 dygn, då tror jag hade känt fysisk stress i kroppen. Det tror jag faktiskt. Bara för att då hade det blivit så här, hur ska jag lösa det? Hur ska jag lösa det? Hur ska jag hitta dit? Och så här, det är inte bara då sociala medier, utan det är också helt plötsligt, är man helt handlingsförlamad i allt. Jag kan inte swisha, jag kan inte kolla hur tunnelbanan går. Alltså så här, jag gör ju allt med telefonen.
Nej, men jag har letat med, för man är ju helt körd utifrån alla olika perspektiv om man inte har med sig, även när jag skulle hit. Så hade jag sagt hej då till min kompis.
Mm.
Och sen så tänkte jag, tänk om jag glömde kvar min väska. Alltså jag bara hade någon känsla av att tänk om jag glömde väskan på den här lunchstället. Då kommer jag inte kunna, förmedla någonting varken till er. Jag kommer antagligen inte kunna ta mig in här. Jag kommer inte kunna, man kan inte göra någonting utan sin mobil.
Nej.
Så där kommer det där, visst det finns ju ett samhällsberoende med. För att det är inte bara det individuella beroendet som gör att om man glömmer mobilen hemma någon dag på, när man ska till jobbet till exempel, så är det ju som en katastrof.
Mm.
Att det känns som att man har förlorat en del av sig själv. Och sådär. Mm,
exakt.
Men jag bockade för övrigt 5 också av 6 på den. Och då också med hänvisning till att jag inte vet om jag får fysisk abstinens. För att jag brukar inte avhålla mig så länge från mobilen så att jag kan märka det.
Nej.
Det är mest här, till exempel på just jul eller när man ska umgås med släkt och så under en till exempel helg.
Mm.
Då, men då upplever jag ju väldigt tydligt att jag går in i någon form av sluss där jag då mår ganska helt så här nedstämd och frustrerad under de första kanske 24 timmarna. Sen blir det ju mycket bättre på söndag, men sen får man ju återförenas mot slutet av söndagen då. Men just då.
För där tror jag att vi...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ändå är så pass unga så att vi kommer lite undan. Lägger du undan din telefon på julafton?
Nej.
Nej, vi har ju den fortfarande med oss.
Absolut.
Det är ändå så pass accepterat så att så här, jag kan inte sitta och scrolla på den riktigt lika mycket som en vanlig vardag hemma, men jag hinner ju kolla flödet.
Absolut.
Ja, men där tror jag att det, dels har jag ju tyvärr då för min egen del varit lite liksom verbal med det här redan och innan jag skrev den här boken också, så att jag har ju lagt kroppen lite för mig själv. Det försvårar för mig att upprätthålla den här mobilrelationen som jag har, så jag smyger ju med den. Så det är inte så att jag inte kollar, men jag smyger.
Mm.
Jag skåpkollar liksom när ingen annan vet att jag är med mobilen.
Mm.
Men sen har jag ju på något sätt fått sätta upp regler för mig själv.
Mm.
För det krävs att jag, ja, men om jag till exempel ska träffa några ute och vi ska äta middag eller något så här, då får inte jag sitta med, jag kan inte hålla på med det inför de andra, för då har jag ingen trovärdighet. Men det är också för att jag har lagt upp den här dåliga grejen med att jag först har sagt att det här är någonting som jag tycker och så.
Mm.
Sen att jag, men det är ju bra på ett sätt, för att det hindrar mig från att vara med mobilen nonstop.
Precis.
Men absolut, det är inte så att på de här som jag pratade om, släktträffar och så här, mina bröder sitter ju ohämmat med sina mobiler och sådär. Mm. Så att det är inte så att det inte är på något sätt också väldigt okejat.
Mm.
Det är också intressant. Mm. Att hade vi suttit bara, om jag bara satt så här och verkar helt frånvarande med en bok till exempel, eller vad som helst egentligen som inte är i mobilen, så skulle ju folk tyckt att hon var ju helt knäpp när vi träffade henne förra gången. Hon bara satt och höll på med något annat, det är jättenarsalant. Men just mobilen har vi någon förväntan att man kan vara både på mobilen och i ett umgänge samtidigt.
Precis.
Att det är inget konstigt som.
Och det säger sig självt att man inte kan det egentligen.
Men... Nej, man kan ju inte det om man ska vara mentalt vara där. Nej. Utan då är man ju fysiskt där, men man är ju inte närvarande på något annat sätt.
Nej, men vid de flesta beroenden så, alltså det man blir beroende av är ju ofta liksom ett rus som man hela tiden söker, och det är ju det som gör att man liksom fortsätter.
Mm.
Men vid mobilberoende så får man ju inte riktigt det här samma fysiska ruset.
Nej.
Så vad är det då vi blir beroende av?
Ja, men det är ju det här, den här snabba kicken av, alltså när jag sa förut att det är uppbyggt enligt samma princip som enarmade banditer och sådär, då är ju det att bara den här, till exempel hur det utformas när man, den här korta sekunden då man väntar till exempel på att få se om, när man kör uppdatera, och så väntar man, och då är det hela den här tiden den här förväntan om att det skulle kunna just den här gången stå någonting fantastiskt eller jätteroligt eller ha en explosion av gillatryck eller vad som helst.
Mm.
Alltså, det kan ju låta som ingenting, men den bekräftelsen som det ger, det är kicken.
Mm.
Och sen är det ju även kicken att bara, nej men att gå och kolla, egentligen är det det där med att hjärnan, för det här ska ju tilltala de här ganska primitiva delarna av vår hjärna.
Mm.
Det här belöningssystemet som, där hjärnan då är väldigt bekväm av sig och vill gärna ha en snabb, även om det är då en tom belöning, utan att man behöver göra någonting gengäld. Det är ju gärna jätteintresserad av. Här behöver man inte göra något mer än att just trycka på en knapp.
Nej.
Och sedan så kommer det någonting som är ganska meningslöst. Men det är precis som när enarmade, att varje gång så finns möjligheten att det skulle kunna just den här gången vara någonting fantastiskt eller jättesär. Sen att det inte behöver hända någon gång under hela ens liv. Men det är ändå, varje gång finns möjligheten när man trycker på och uppdaterar till exempel.
Ja. Men för jag tycker ändå det är så konstigt, för att jag menar, det borde ju vara så att jag har ju flera gånger gått in på Instagram, säger vi, och inte blivit överraskad.
Mm.
Då borde väl det vara den bilden jag har av Instagram, att men det är ju en jävla skitapp som jag har för höga förväntningar på och som nästan aldrig levererar någonting. Men ändå är ju min relation till Instagram positiv.
Ja, men det är väldigt paradoxalt och lite konstigt så.
Ja.
För går man till sin egen erfarenhet så kan man ju bara konstatera att det är inte värt det.
Nej.
Om, det är inte värt att jag går dit. Hur många gånger har jag fått en sån här känsla av att wow, det händer ju i princip aldrig.
Nej.
Nej, men jag tänker att så är det väl för någon som spelar också. Det är ju sällan den personen vinner skitmycket pengar. Nej. Är man beroende av spel så är det ju inte för att så här, ja, den är beroende av spel, men den är ju också miljardär. Nej, den är förmodligen i en ekonomisk knipa.
Precis.
Ja. Men alltså känslan av att vinna någon gång, kanske känslan av att någon gång har fått det här ruset för att någon speciell har gillat eller det har
det
hänt.
Det finns en chans till ruset.
Precis. Ja, det är den här chansen som då finns varje gång.
Precis.
Men som nästan aldrig infrias.
Ja. Men du var inne på det lite innan just med koncentrationsförmågan.
Ja.
Alltså vad är det egentligen som händer? Varför blir det spannet liksom, eller varför har vi svårare för att koncentrera oss när vi använder mobilerna så mycket?
Men det är ju för att vår hjärna nummer ett då blir väldigt inställd på att få göra många saker samtidigt. Mm. Och när vi inte får det så blir vi jättefrustrerade, känner oss som att det är, vi är understimulerade. Och ja, vi gillar inte den känslan av att inte, ja, det är som en understimulans att inte få göra många saker samtidigt. Men det gör ju också att vi lägger in, alltså det är ganska låg engagemang i alla saker, för man kan inte göra, och låga krav sådär, det blir jättestor efterfrågan på låga krav. För om man gör fem saker samtidigt säger det sig självt att man inte kan göra dem på samma nivå som om man bara gör en då.
Exakt.
Så det är ju en sak att vi gör många saker samtidigt, men sen så har vi en väldigt så här fragmentarisk tillvaro, ofta till exempel ja, i jobbet så kanske vi sitter i aktivitetsbaserade kontor där vi hela tiden är utsatta för andras ljud och vi är själva exponerade hela tiden och massa avbrott som kommer hela tiden. Och sen så tillsammans med det så har vi då de här avbrotten med ständiga aviseringar via datorn eller skärmarna eller mobilen. Där det också stör vår koncentration. Så fort vi har nått någon form av djupare koncentration så störs ju den. Alltså vi får ett avbrott i den och sen så tar det enligt forskningen 25 upp till 25 minuter att återfå koncentrationen, vilket innebär att vi nästan aldrig befinner oss i ett tillstånd av djup koncentration.
Alltså det är så sjukt.
Ja, det är lite så här. Och det som gör då att vi inte heller kan att vi får kortare uppmärksamhetsspann och att vi har lägre uthållighet och svårare att koncentrera oss. Det är ju för att hjärnan är en plastisk figur, ungefär som vilken muskel som helst. Så det som hjärnan tränas på, det blir den ju väldigt bra på. Där får den också sina styrkor. Och vi tränas dagligen i samma saker hela tiden när vi är i digitala miljöer. Och även när vi sitter i sådana här överstimulerande aktivitetsbaserade kontorsmiljöer till exempel.
Mm.
Då blir vi väldigt bra på att göra ständiga fokusbyten, att ha högt tempo, att göra många saker samtidigt. Det är det som vi tränas på hela tiden. Medan däremot uthållighet och djupkoncentration får vi aldrig någon träning i.
Nej.
Och då är det klart att vi inte blir så jättebra på det. Så att det, som sagt, min förmåga på de områdena var ju ganska bra. Det var ju en av anledningarna till att jag kanske gick in i forskningen.
Ja.
Var ju att jag tyckte, ja men uthållighet, det har jag. Men det har jag inte längre. Och det tror jag ju är, eller jag är helt övertygad om att det har att göra med vad min hjärna har exponerats för de senaste. Vilka miljöer har jag varit i? Har hjärnan varit i? Och vilka, vad är det som har premierats där? Vad belönas där? Vad tränas man i?
Exakt. Alltså det är sjukt, men det vet jag att vi pratade om när vi läste din bok, så att så här, ja, när var man själv i sån djup koncentration så att man nästan kände efteråt att så här, oj, nu är jag trött för att jag har koncentrerat mig så mycket, jag kommer inte ihåg
det. Jo, men jag tänker att jag är det när man föreläser en timme.
Ja,
okej. För då har man inget annat fokus.
Nej. Och man har heller inte mobilen ju.
Nej, det kan man inte.
Nej, det går ju inte.
Men det är intressant sådär att man...
Också varje gång jag sitter här när jag får podda.
Ja,
precis.
För då har jag den inte heller.
Nej.
Men det tycker jag är intressant att se det där, hur vissa, att jag kan urskilja vissa situationer där jag till exempel är kreativ.
Ja.
Och det är aldrig när mobilen är med, och den är med för det mesta.
Mm.
Och jag kan inte heller vara jättekreativ om jag till exempel står och föreläser, för då är man ju så fokuserad på den uppgiften.
Ja,
så då är man inte heller helt mottaglig för att få nya idéer. Utan det är ju framförallt i duschen, och det tycker jag är rätt intressant.
Ja.
Där är inte mobilen med. Jag har inte massa externa stimuli som bara kastas mot mig, utan det är liksom ganska tomt i intrycksbanken. Och det måste det ju kunna vara för att man ska kunna skapa något från scratch.
Ja, precis.
Men vi är ju nästan alltid exponerade för massa externa stimuli. Och så fort vi inte är det så ser vi till att vara det genom att plocka upp mobilen. Den åker ju fram, om man har 3 extra sekunder och står och väntar någonstans. Ja, men då åker den upp med en gång. Så man ser ju till att fylla varenda dödtid. Så då låter jag väldigt mycket som en sån där, som man, de där vuxna som man tyckte var jättetråkiga när man själv var barn, att ja, men när man själv klagade på att det var så, att man hade tråkigt och så sa de, ja, men det är viktigt ungefär att kunna ha tråkigt. Så är jag exakt likadan själv nu.
Mm.
Att Visst, det, jag vill inte heller ha tråkigt. Men det finns en poäng med att inte alltid vara överbelamrad av externa intryck och stimuli. För då får man gärna aldrig någon chans att bygga någonting eget. Sådär, eller vara kreativ. För man kan ju inte få idéer för att de, det är redan fullt.
Och jag märker ju själv också hur trött jag blir av de här timmarna då, när jag, ja men typ en timme när vi föreläser, jag blir så extremt trött för min hjärna är ju inte tränad till att vara så fokuserad och liksom koncentrerad på någonting. Jag säger varje gång, åh jag blir så trött liksom, ja. Men nu fattar jag ju varför.
Alltså man blir helt slut.
Ja. Mm. Ja, det är så.
Men det, alltså det här med att vi har så låga, eller att vi har väldigt korta uppmärksamhetsspann, det tycker jag man ser i alla olika typer av utbud, hur liksom vetskapen om att det är så, hur utbudet anpassas efter det. Det kan vara till exempel att man lägger in i en deckare 50 kapitel för att alla ska känna att ja, men titta, idag läste jag ett kapitel. Ja, det var i och för sig 1,5 sida, men ja, det är så mycket som jag orkar med. Och så kan man känna att jag läste ett kapitel i en bok.
Mm.
Och istället för att det kanske var tidigare 10 kapitel så är det 50 eller 150 eller någonting.
Ja, precis.
Och likadant i massa andra. Men det kan vara till exempel att man på teater, den är ju väldigt uthållig, den publiken har i alla fall varit tidigare. Ja, men att man får lägga in fler pauser och sådär och kortare akter för att folk ska orka koncentrera sig.
Ja.
Jättemycket fokus är det på det när jag undervisar på universitetet till exempel.
Ja.
Hur ska vi få studenterna att stanna upp? Hur ska vi fånga deras uppmärksamhet överhuvudtaget? Och hur ska vi få dem att behålla den längre än en sekund? Så här, det är väldigt mycket sånt som snarare än innehåll som vi pratar om när vi pratar om pedagogik. Att vi måste ha många olika saker och det måste vara mycket variation, annars så tröttnar ju människor.
Ja.
Snabbt, alltså att de tröttnar. Man tappar dem och så, och då är det liksom kört.
Ja. Men skulle du säga att vi har blivit rädda för mental tystnad?
Ja, det skulle jag verkligen säga.
Mm.
Att det nästan har blivit som ett skrämmande tillstånd att vara med sig själv enbart, för vi ser ju till som sagt att fylla all vaken tid med yttre stimulans väldigt, väldigt sällan. Jag sa förut att när jag står i duschen, även precis innan jag somnar en annan gång, då jag vet att jag kan få idéer, för då kan det vara så här, åh, det där borde jag har skrivit ner, men nu är jag så trött så jag är nästan sover så jag orkar inte gå och hämta en penna. Och sådär. Men jag borde ha skrivit ner detta för att det här var en bra idé. Men det är de enda gångerna. Det är verkligen det första jag gör. Och så, jag kan säga att jag hade, det är ju ett sånt där slirande plan, för jag hade regler att jag inte skulle ha min mobil i sovrummet. Den regeln efterlever jag inte längre, utan det är tyvärr det första jag famlar efter på morgonen.
Jag med,
alltså direkt.
Mm. Och det är inte bara för att klockan på den ringer, utan jag tittar ju också sen då, vad har hänt i de här härliga apparna?
Nej, men precis, för man, ofta är det ju det att man tror att man bara ska kolla en grej. Det är ju även det som är en sån där sak. Alltså att det är utformat för att man ska stanna mycket längre än vad man har tänkt från början. Och ofta kanske man tänker att nu ska jag bara stänga av väckarklockan innan den ringer.
Mm.
Och sen så fortsätter man med att göra det som man, så har det gått 20 minuter eller en timme. Eller,
ja.
För tiden går ju jättesnabbt.
Ja, bara, det är det. Att man bara säger, vad har jag scrollat runt i 40 minuter?
Nej, alltså, man kan ju hålla på i timmar med något som är helt, jag har inte gjort någonting och det har gått flera timmar.
Precis. Och mycket så att säga att jag har haft en sån liten episod då jag har slöskrollat i 20 minuter, släcker jag då ner telefonen och lägger den ifrån mig och frågar mig själv efter 5 minuter, kan du säga en bild du har sett på Instagram under de 20 minuterna? Jag kan inte säga en enda bild förmodligen.
Så brukar vi göra med varandra.
Då får det vara något riktigt sjukt då som har hänt. Då får det vara en sån gång när jag går in och bara får den där riktiga kicken.
Ja.
Men har jag inte upplevt den, då kan jag inte heller säga vad det är jag har konsumerat. Samma här. Alltså, inte alls.
Men det tycker jag också är jätteintressant, det där med minne. För det är en annan sak som också kopplar till det här med koncentration. Mm. Och att vi får en mycket sämre förmåga att behålla kunskap till exempel.
Mm.
Vi blir jätteduktiga på att kolla upp kunskap, men vi behöver aldrig minnas någonting på egen hand, utan det finns stavningsprogram och det finns program för allting, så att man behöver inte komma ihåg någonting. Och jag kan även gå där till mig själv för att se att även mitt minne upplever jag som sämre.
Mm.
Alltså att jag inte behöver komma ihåg saker som jag tidigare, om jag inte kommer ihåg det så då kommer jag inte veta det. Men nu kan man ju alltid kolla upp.
Ja, precis. Ja, precis. Nu lägger man liksom ingen vikt vid Nej. Att komma ihåg det. För Nej. Att man bara, men vadå, jag googlar väl upp det?
Ja, precis.
Precis. Ja, men så är det. Men något annat med som vi verkligen så här chockade oss, eller vi tänkte så här, att det här får du förklara.
Ja.
Att empatiutvecklingen hämmas när vi använder skärmar.
Ja. Vad det handlar om är att nyanserade känslor såsom empati behöver ostördhet för att kunna utvecklas. Mm. Och ostördhet har vi väldigt sällan. Det är en otrolig lyxvara. I och med att vi ser till att vi aldrig har ostördhet. Vi är väldigt rädda, som du just sa, för att vara i den här mentala tystnaden. Och därför så har vi nästan aldrig någon ostördhet, utan vi utsätts hela tiden för massa externa stimuli. Och det gör i sin tur att sådana känslor som empati då får svårare eller de får sämre förutsättningar att utvecklas. Och sen så till det kommer ju att om vi i mindre och mindre utsträckning träffar varandra i den fysiska verkligheten och umgås så som vi gör nu, då kommer vi också få mycket mindre träning i att läsa andra människors icke-verbala signaler, ansiktsuttryck, ögonkontakt.
Ja.
Och även det bidrar ju då till att skapa sämre förutsättningar att känna med en annan människa eller veta överhuvudtaget hur man ska tolka andras ansiktsuttryck. Mm. Om vi säger att vi drar det ännu längre än vad det är nu och att vi nästan aldrig orkar träffas utan vi bara trycker på olika knappar och att det är så som relationer kan fortgå under massa år, då kommer vi att ha väldigt dåliga förutsättningar att sätta oss in i andra människors situation eller att läsa av hur ett ansiktsuttryck, vad det betyder och sådär.
Mm. Men jag tänker bara rent så här från forskningens håll, vad görs på det här ämnet idag? Vad kan man liksom se kommer hända i framtiden om vi bara fortsätter ha det beteendet som vi har nu?
Ja, alltså om man drar det ännu längre än vad det är nu och vi bara utgår från att det blir ännu mer av samma.
Mm.
Då är det ju det här med att de sakerna som jag skulle säga är i fara, det är ju uthålligheten helt klart och det är koncentrationsförmåga. Mm. Och sen så i förlängningen även förmågan att förstå andra människor och sätta sig in i hur de känner sig och sådär. Mm. Även det, att vi blir mer och mer, det ligger ju inte bara i det här med att vi har skärmar utan även vilka normer och värderingar som kommer i samhället kring de här skärmarna.
Mm.
Som till exempel att vi uppmuntras vara väldigt narcissistiska, alltså vi blir ju mycket mer fokuserade och det är också något som på oss själva. Och på oss själva som ett självförbättringsprojekt. Det är hela tiden så att man ska vara inte bara projektledare i sitt eget liv utan man ska även arbeta på sig själv och att göra det på något sätt en livsresa där vi ska hela tiden förbättra vårt eget jag.
Utvecklas hela tiden.
Ja. Och det ger oss också, det legitimerar ju att vi lägger väldigt mycket fokus på oss själva.
Exakt.
Och även det är ju någonting som skapar. Så att det, när jag säger att skärmarna i sig skapar sämre förutsättningar så har det både att göra med själva skärmarna men också att kring skärmarna så utvecklas massa normer och värderingar som till exempel är väldigt mycket mer egoinriktade och där det är jätteokej att fokusera på sig själv och att det även ofta hyllas som någonting som då gynnar andra.
Mm.
Ofta med det här exemplet från flygets säkerhetsgenomgång att sätta på dig din egen syrgasmask först innan du hjälper någon annan på med syrgasmasken och så tycker alla att det är wow, det är precis, det är så sant och så här, man måste först göra sig själv lycklig innan man kan göra någon annan lycklig. Så, så att det också ligger i andras intresse.
Du måste älska dig själv intressen. Innan du kan älska någon annan och allt.
Och är jag bara glad och har gjort mig själv glad så kommer det gynna dem runt omkring mig. Och så här. Det är väldigt mycket fokus på det egna jaget.
Mm.
Och det bidrar ju också till att vi får kanske svårare och blir mindre intresserade av andra människor.
Ja, precis. Men alltså, hur viktigt skulle du säga att det är för oss människor att ha lite tråkigt ibland?
Ja, det låter så tråkigt att säga det, men jag tror faktiskt att det är lite viktigt.
Mm.
Jag vill inte heller ha tråkigt lika lite som någon annan, men det är viktigt och det märker jag ju när jag just ska somna och få den där idén.
Exakt.
Så det är bra att jag fortfarande duschar och går och lägger mig för att det är ungefär nyckeln till att det finns någon kreativitet kvar.
Ja. Skrämmande men sant i mitt liv också.
Ja, jo.
Men du skriver i boken, och det här har vi pratat också ganska mycket om i Ångestpodden redan, just det här med att vi är lite allergiska mot
alla de här enkla tipsen och råden. Det är liksom, ja, man ska fokusera mycket på sig själv och du ska hela tiden vilja utvecklas, men det ska kräva så lite ansträngning som möjligt för att du ska utvecklas. Ja, det ska, ät det här pillret så blir du lycklig, eller ja, gör bara yoga i 5 minuter om dagen så kommer du må så mycket bättre liksom. Och så ska man då applicera det på sig själv och märka skillnad direkt liksom. Ja. Men trots detta så vill vi ändå fråga dig vad du har gjort för att ändå på något sätt kanske försöka hantera ditt mobilberoende.
Jag gillar verkligen att det ändå var med massa sådär, omvägar som ni kom fram till det, och mycket brasklappar och sådär. För jag kan ju inte säga att jag är en fantastisk förebild. Det är inte så att jag har löst det här för egen del.
Nej, utan, fast det är det som gör det så äkta,
tycker jag.
Ja, men så att jag kommer ju, det är ju det första jag gör när vi går härifrån.
Ja.
Är ju förmodligen att kolla min mobil.
Mm.
Och sen kommer jag antagligen sitta och kolla under hela tågresan tillbaka till Göteborg.
Mm.
Det här var ju inte det svar som jag... Det kan vi ju också klippa bort om det är så. Men,
jag vill ha det, för det är det som är det sanna. Liksom.
Ja, så det är det sanna. Sen ska jag också komma såklart, för det ska man ju också ha något sådär inspirerande och snabbt, ett quick fix. Det enda quick fix... Jag har inte något quick fix egentligen alls, utan det är väl mer... Det snabba man kan göra är att sätta upp lite några gränser så att det finns någon gräns för en själv.
Ja.
Det tycker jag ändå har funkat någorlunda för mig. Att, och sen så kan man göra som jag, att man säger att det här är inte klokt, och sen så vet man att om man har sagt det så kommer man ha väldigt svårt att sitta med sin mobil hela tiden, för då kommer alla påminna en om att du sa att det inte var riktigt klokt.
Ja, precis.
Så det är någonting man kan göra.
Mm. Men, skriv en bok om ditt mobil.
Ja, precis. Skriv en bok om det här, och sedan så har du noll trovärdighet om du alltid umgås med din mobil.
Ja.
Men sen så tror jag att det som man egentligen borde göra, som då kräver oerhört mycket mer, det är ju att tillbringa mer tid i den här understimulerande, tråkiga, kravfyllda fysiska verkligheten.
Ja.
Och faktiskt umgås IRL på riktigt, på gammaldags sätt.
Mm.
Och för då får man mycket mer, alltså så att det fortfarande finns någon mening i den världen. Annars är man inte motiverad. Ett problem som jag ser är att på något sätt så har den här fysiska verkligheten blivit som den där nyttiga men äckliga maten som föräldrarna ville att man skulle äta innan man fick efterrätt på något sätt. Eller att man skulle vara ute och leka fast det var iskallt och man ville bara vara inne och sitta och göra någonting som inte krävde fysisk aktivitet. Men då skulle man ut och röra på sig. Det är ju för mig och många andra den fysiska verkligheten, att jag vet att jag borde tillbringa mycket mer tid där. Mm. Fast det är tyvärr ingenting som jag vill. Utan jag vill vilja det, men jag vill inte.
Exakt. Mm.
Och det är väl det, att komma till att man faktiskt vill vara där för att man får ut någonting av det. Mm. Och då tror jag man måste lägga in lite mer av en... Man måste nog investera, eller vad ska jag säga, lite mer i den verkligheten och faktiskt vistas där mer på riktigt för att det ska kännas värt det. För att annars så är det ju inte heller... Då finns det inte någon drivkraft eller där. Varför skulle jag vilja vara med där? Det är inte ens roligt.
Nej, exakt. Precis. Jag tänker mig att man får se det lite som träning. Det är mer så här, det är ganska enkelt att bara, men på måndag då börjar mitt nya liv med träning, ja, så här många gånger i veckan. Men alltså att man ändå ser det som den här mentala träningen på något sätt, för att få lite liksom kontroll över sin kanske koncentrationsförmåga. Mm. Ja. Jag vill inte vara en person som inte kan komma ihåg ett skit när jag är
Jag vet.
Absolut.
Jag känner redan nu, precis som du med sa, att jag kan inte behålla information jag får.
Nej, men alltså, inte jag heller.
Jag vill verkligen inte vara en sån person, fast jag vet inte heller om jag vill vara den som slutar med använda min telefon.
Inte alltså, helt, men jag kanske kan.
Jag håller ju med och känner igen mig helt i att jag vill inte heller vara den personen, men jag vill heller inte vara den personen som inte har samma relation som har med min mobil nu.
Nej.
Och det är där man måste försöka hitta någon.
Exakt.
Det är därför jag tänker mig att om man då tyckte det var en väldigt bra liknelse där med att gå och träna.
Mm. Ja.
För det här, det brukar ofta heta att man måste bara komma över en viss tröskel. Så man, visst, det är jättejobbigt de första, vad det nu är.
Jag har ingen aning. Veckorna,
men ganska, de här 3 första veckorna.
Ja.
Men sen börjar man känna att man får ut någonting av det. Det jag tror det är precis samma här. Att visst, det kommer kanske inte, det kommer kännas som att det inte alls är speciellt kul. Och då kan man ju tänka, men då får jag med i alla fall content i bilderna av mig själv på i sociala medier. Ja. Kan man ju då motivera sig själv med att det blir jättebra att man kan samla lite material som man har något att referera till och det verkar som har ett roligt liv.
Mm.
Om det är det enda som motiverar en, så kan man ju ha det som drivkraft.
Ja.
Och sen så kan man hoppas att genom att jag inte är så aktiv med min mobil när vi umgås, så finns det faktiskt möjlighet att jag får ut någonting mer än bara att skapa material till bilden av mig själv på nätet.
Ja, ja. Precis.
För ja, men det är tråkigt när det är enda drivkraften som är kvar för att vara med andra i den fysiska verkligheten.
Ja, det är väldigt tråkigt.
Det känns så sorgligt liksom.
Ja, verkligen.
Men det här samtalet har varit så intressant.
Ja, det tycker ju såklart jag. För jag tycker att det är väldigt roligt och intressant att prata om.
Ja.
Vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig? Alltså i livet liksom.
Åh, vilken bra fråga och svår.
Mm.
Vad inspirerar mig?
I den här analoga verkligheten.
Nej, det kan vara digitalt också.
Ja.
Åh. Ja, ni ser själva när man får en fråga som är ja, men vad inspirerar mig? Jag inspireras av ja, men säkert mycket av det där som jag pratar om nu att man inte ska vara inspirerad av. Jag inspireras av saker både i den analoga och digitala verkligheten. Mm. Men i den digitala så kan det nog vara det att se massa mönster i saker. Att se stora trender eller mönster i saker som verkar vara väldigt disparata och inte alls ha ett samband. Fast det är mest som forskare kanske det inspirerar mig.
Mm.
Vad inspirerar mig annars? Det känns som att här bara man ju egentligen säga sånt här som jag älskar att vara i naturen och sådär.
Så att jag kan fota och lägga
precis. Upp det. Ja, naturen. Nej, men och det är inte heller okej att säga att resa. För det hade varit mitt svar för kanske ett år sedan, men det är ju inte heller... Ja, man kan ju ta tåget dit.
Ja,
men,
exakt.
Absolut, så resa och andra miljöer, städer inspirerar mig.
Mm.
Och människor.
Mm.
Samtal med andra människor.
Mm. Mm.
Faktiskt. Bra samtal med andra människor inspirerar mig mycket. Nu fick jag tänka till här ett tag. Men det gör det. Det är utmattande tycker jag numera att umgås med andra människor under en längre tid. Mm. Till exempel så åkte jag på en helg med mina ett gammalt gäng med vänner. Jätteroligt, men jag var färdig att ta en semestervecka efteråt för jag var så utmattad. Så att det gav mig jättemycket, men jag var helt slut. Jag skulle aldrig varit så slut förut. Det måste ju vara för att det är ju så bekvämt att bara kunna sitta i en soffa och trycka lite grejer och få ha massa relationer.
Precis.
Ja. Tack så jättemycket Nanna för att du vill gästa Ångestpodden.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Tack.
Jag vet inte vad det är som skrämmer mig mest.
Empati.
Det är empatin. Okej. Mm. För mig är det nog det här med att inte kunna lagra någon fakta.
Okej, alltså jo.
För att sådär, du vet när Nanna sa det, jag satt bara och tänkte shit, alltså jag är redan där.
Jag med.
Jag har tänkt det jättelänge. Ja. Att såhär, varför minns, alltså du vet såhär, det kan jag ju märka om någon frågar mig någonting om podden. Alltså, men ni har väl poddat om det ämnet? När jag vet att vi har haft med oss en gäst. Och ja, det minns jag ju att vi har gjort. Och att vi har haft ett bra samtal. Och jag kan ju återberätta alltså typ så här metaforer eller liksom anekdot. Men inte fakta. Ren och skär fakta. Alltså det är så svårt. Och det sätter sig inte
då in i måste hjärnan. Det vara så här enkla sägningar.
Alltså då är vi nere på en bebisnivå.
Nej, men vi är nere på att så här, det är jag, alltså så som man lär sig i typ så här mellanstadie, högstadie. Alltså.
Ja, men det behöver vara något punchline-igt.
Ja, men typ. Eller hur? Mm. För vi lever ju i caption-tiderna.
Precis.
Så att det kan jag lägga på minnet. Liksom. Mm,
precis.
Vad jag märker själv, vi har blivit ganska slö när det kommer till Instagram. Att såhär, gud, 4 rader i en caption. Det jag läser inte.
Nej.
Alltså.
Mm. Det ska gå så jävla snabbt nu. Ja. Det är helt sjukt. Alltså det var med så här, jag låg av en slump igår och läste så här gamla konversationer på Messenger, du vet så här. Och då när man typ kollade
liksom,
ja, precis. Och då så typ så hade jag printat bilder från både så här Tinder och Instagram, alltså bara hur apparna såg ut innan. Och jag bara kände så här bara, alltså färgerna har ju gjort att jag har blivit mer besatt nu än vad jag var. Alltså okay, tänk hur Instagram såg ut från början. Det var det här bara det här ganska dova blåa nere och sen var det ju brunt. Alltså appen var ju brun som en gammal kamera, vilket makes sense verkligen. Och nu är det bara så här jättefärgglatt för att man ska bli ännu mer liksom.
Precis.
Vi är nere på en så barnslig nivå på något sätt.
Mm.
Ja, jag blir livrad. Och sen också det här med att man inte kan läsa av kroppsspråk. Och att det liksom blir på ett sätt var det ju skönt när Anna sa det här med att, du vet, när jag pratar om att man är så rädd för hur man liksom har målat upp sig själv i sociala medier. Alltså så här, vad utger jag mig för att vara? Ja. Och så här, hur snabbtänkt verkar jag om jag typ skriver med någon?
Precis, att hon bara så här, du kan aldrig leva upp till det.
Nej, men det gör ingen.
Nej, men exakt,
och det var på något sätt skönt. För ja, it takes two to tango. Nej,
men min bästa var att Nanna var så jävla ärlig själv. Och ja. Det måste jag säga i boken Påsatt avskärmad. Ni måste läsa den.
Mm.
Alltså där är hon så brutales ärlig också.
Mm.
Och att hon är så här, ja men hon är forskare själv och kan ändå säga, jag kan inte koncentrera mig.
Nej, men det tror jag är viktigt med, om du själv är forskare och lyssnar på det här. Nej, men du vet att man måste, jag tror att man har en bild av att en forskare är fortfarande en person som är lite smartare än alla andra och sitter i en vit rock dagarna i ända. Men att så här, de kan bli lika påverkade
som
precis
vi.
Som Nanna här säger liksom, att hon själv är beroende.
Men min koncentration är obehaglig också.
Ja.
Fan vad dålig det
är. Riktigt
är
dålig.
Så jävla dålig, Sofie.
Ja. Nej, men jag tänkte faktiskt här när jag satt och när vi satt och gjorde intervjun.
Ja.
Så tänkte jag att nej, alltså jag måste ta tag i det här på riktigt nu. Jag har ju nämnt det tidigare. Jag hade ju den här appen Moments som alltså kunde räkna då hur mycket skärmtid jag hade och hur många gånger jag startade min skärm varje dag liksom. Jag var ju uppe på stadiga 7 timmar om dagen. Jag fick skitmycket ångest av den appen så jag raderade den.
Mm.
Nu finns det ju, om man har iPhone, så
exakt.
Finns ju redan skärmtiden där så man behöver ingen appen. Så jag tänker faktiskt att nej, men nu ska jag utmana mig själv. Jag vet inte riktigt på vilken nivå jag ska lägga mig. Men jag ska försöka att den här veckan nu som kommer, 2 timmar.
Ja, jag med då.
För så här, jag kan inte säga, nej jag ska vara nere på 30 minuter om dagen. Alltså för du vet, då blir det här svart eller vitt. Det ska vara så himla mycket. Det blir för svårt.
2 timmar.
Jag tror att jag nu har genomsnitt på ungefär 4 timmar. Så jag ska halvera det. Det ska gå, fast jag har så mycket slötid när jag bara sitter och bara, oj, där gick visst 20 minuter av slötid och scrollande.
Exakt.
Och jag har ingen aning om vad det är jag har konsumerat. Nej, jag
okej, med 2 timmar. Alltså vi kommer dela detta på vår Instagram, så följ den, Ångestpodden.
Yes, jag tänker att ja, det får vara vår uppgift denna veckan att dela vår skärmtid. Alltså en från dig och en från mig varje dag.
Ja.
Så bevisar vi att vi klarar det här.
Och Nanna, tusen tack för att du kom och gästade Ångestpodden. Du måste komma tillbaka till oss.
Yes, du är varmt välkommen.
Jag vill också flika in, Sofie, bara gå med i vår Facebookgrupp.
Ångestpodden, vi pratar vidare.
Och gå in där och älska oss.
Och svara på kontrollfrågorna när du ansöker.
Ja, och sen är det bara att skapa inlägg och kör.
Yes. Köp också biljett till Ångestpodden en kväll på Skala.
Woohoo!
21 mars firar vi 5 år. Ja, det gör vi inte, för det gör vi ju långt innan. Men det 21 mars är kvällen vi kommer fira stort att vi har haft podden i 5 år. All information finns på skalateatern.se eller Eventim.
Ja, och det är bara att söka på Ångestpodden.
Yes.
Men alltså, hoppas ni gillade veckans avsnitt. Jag gjorde det.
Jag med, jag älskade det. Det lärde mig mycket.
Ja, och vet du, det kändes typ så här modernt på något vis.
Nej, men så här, jag gillar ju självrannsakan.
Ja.
Och det här tillät ju mig att verkligen självrannsaka mina egna beteenden.
Mig med.
Ja, jag ska bli bättre.
Vi hörs nästa vecka.
Ha det bäst.
Puss. Hejdå. Och kram.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.